Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
När man har tillit till livet och släpper kontrollen är det lättare att leva ett flöde där man litar på processen och attraherar allt det goda som finns tillgängligt för oss alla. Min gäst i detta avsnitt, Maja-Rita Ottemo, är ett exempel på detta. Genom att ständigt ha en strävan att vara sann och i kontakt med sin inre vägledning har hon haft mod och även vågat gå utanför ramarna. I mitt yrkesverksamma liv har jag erfarenhet av chefer med härskarbeteenden. Men lyckligtvis har jag även haft en chef som Maja-Rita som samskapar med sina anställda i ett sammanhang där alla ger och tar. Jag har reflekterat mycket över varför chefers ledarskap kan skilja sig åt så mycket. Och även om det har gått flera decennier sedan Maja-Rita var min chef så har jag under åren förundrats över att hon både kunde vara min vän samtidigt som hon var min chef. Och i detta samtal får jag mitt svar. Välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Ja, välkommen Maja-Rita. Jag är så glad att du vill vara med här i min podd.
Mm. Tack så mycket. Det ska bli jättespännande.
Jag håller med dig. Jag är lite fnittrig redan. Mm. Ja, innan vi börjar vårt samtal så vill jag säga att nu när jag har startat min podd så inser ju jag hur viktiga de människor som har kommit i min väg har varit för mig under livets gång och hur deras inflytande fört mig vidare i min utveckling. Och på något sätt så vill jag säga med det här att vi alla är viktiga för varandra i våra liv. Och man kanske kan kalla det för själars samband eller något liknande. Och du Maja-Rita är absolut en av det som varit viktig för mig i min utveckling. Och livet blir ju väldigt meningsfullt när man börjar reflektera över de här sakerna. Eller vad säger du?
Jag skulle kunna skriva under alltihopa som du säger då. Alltså det är ju så, jag känner att de människorna som man får möta, de skapas man tillsammans med då, ömsesidigt. Mm. Och dig har jag ju känt sedan 85-86 när du vikarierade för mig faktiskt då, och så kom du och hälsade på hos mig. Och jag känner att där började vår samskapande på något sätt. Och sen har vi varit ifrån varandra periodvis och så, åter tillbaka. Så att, men jätteviktig person har du verkligen varit. Och allt som det har inneburit att få lära känna dig.
Åh, tack Maja-Rita. Och min intention var ju inte att du skulle berömma mig nu. Men nu jag tackar så mycket. Och jag sa ju i inledningen här att du varit ovanlig som chef på det sättet att du klarat av att vara både chef och vän med dina anställda. Vi kommer att komma in på detta successivt i vårt samtal här. Men så först så vill jag prata lite grann om mod. Och jag hoppas att du vill göra det. Det är ju du som är min gäst. För utifrån att jag ser dig som en människa som har ett otroligt mod och har haft det under ditt liv som jag ser det. Vad säger du om det?
Ja, alltså mod, då är det någonting som man är rädd för och orolig och vill ändå komma över det och göra det som man känner att man skulle vilja. Så tänker jag, alltså få kraften att komma över den barriären som är emellan och som får hjärtat att klappa och liksom att man, ja. Men drivet är hårdare och då kommer man över det. Det är mod att våga utan att riktigt veta vad det kommer att leda till. Men ändå tro att det här är en del av min process och då går det vidare. Så kan jag tänka om man psykologiserar lite grann då. Så att, ja, våga.
Ja, men det var fint. Och, vet du, jag får en bild nu när du pratar. Jag får en bild av att du bara hoppar på något sätt. Hoppar ut i det okända utan fallskärm. Det bara dök upp i mitt sinne.
Ja. Eller att man har en fallskärm som man aldrig har provat förut. Man bara tror på det att det kommer att öppna sig.
Ja.
Och gör det inte det, så är det mitt öde. Då är det liksom slut. Ja. Ett lyckligt slut. Jag var modig.
Ja, nej, men det här är så, jag tycker det är så viktigt det här. Och jag känner igen mig i dig när du uttrycker det på det här sättet. Och då tänker jag så här, Maja-Rita, du är ju också född i Finland som jag. Och du har en pappa som krigade, och liksom min pappa. Men din pappa, han krigade i 5 år, för han var med både i vinterkriget och det här fortsättningskriget mot ryssarna. Och jag tänker så här att, ja, både du och jag har ju levt med en pappa med en massa krigsminnen. Och nu när jag är så pass gammal som jag är, eller vi är, så förstår jag att jag blev påverkad av det. Eller hans upplevelse, även om han inte pratade om dem när jag var liten. Vad tänker du om det? Hur var det för dig?
Alltså jag var en sån där kastrull med öron, eller gryta med öron då, som lyssnade på något gömt ställe när vi hade gäster. Alltså, och pappa och de andra berättade om sina upplevelser i kriget. Annars berättade han aldrig någonting för oss i familjen. Men jag lyssnade på det och jag var naturligtvis väldigt spänd och försökte föreställa mig hur det var i de där situationerna när det var verkligen närstrider då. Det var man mot man i vissa situationer då. Och nu var det så här att mamma berättade ju andra saker om kriget, eftersom hon var ifrån Karelska näset och blev som 19-åring fick fly därifrån med sin kvinnliga del av familjen. Och hennes bild av kriget var något annat. Hon berättade, för det var inte förbjudet att prata om sina evakuerings. Inte hon i alla fall, hon var oerhört pratsam och öppen och berättade. Men sen tänkte jag liksom det här dödandet, alltså livet och döda. Alltså det är ju naturligtvis tabu, och så döda, det får man inte. Men jag förstod ju att pappa hade varit på fronten och han hade varit med i närkrig och han blev själv skadad. Han måste ju ha skjutit. Och då, jag var så upptagen av detta och samlade mod och ville få svar. Och så hittade jag vid något tillfälle då. Jag kanske var, vad kan jag varit, 6, 7, 8 kanske möjligtvis. Och när jag var på turmanhand med honom så sa jag att, frågade, har du pappa siktat på en människa och så skjutit ihjäl? Ungefär så tror jag hade formulerat min fråga. Och pappa svarade, kära barn, krig är krig.
Oh.
Och jag minns inget mer att han skulle sagt. Och det svaret på något sätt räckte för mig. Jag förstod att ja, han har varit i kriget och det har han gjort. Och jag får acceptera det. I kriget har han dödat. Och kriget är man ska vara beredd på att göra det.
Tänk att du där som liten, 6, 7, 8 år. Jag blir alldeles berörd när du berättar det här. Att du vågade och att du gick och tänkte på det här och inte pratade heller med mamma om det. Eller? Men hur vågade du? Hur kände du det efteråt?
Ja, eftersom jag hade laddat upp så mycket då, så kändes det ju befriande. Att på något sätt är det belönande att våga. Det här modet belönas. Jag hade fått svar. Ja. Sen hade jag förväntat något annat svar. Nej, det var det svaret. Men då hade han sagt i alla fall. Han hade svarat. Jag hade vågat. Det var något viktigt. Och jag har ju haft andra frågor också med pappa sen. senare då vissa saker som var så där laddade och så. Och jag sökte tillfälle, det rätta tillfället, tajmingen, när man skulle kunna ställa den frågan som jag var så himla upptagen utav inom mig. Och så har jag kunnat, så jag har fått de belöningarna tidigt där då, så att det har gett mig liksom mod att ta tag i svåra saker även som vuxen. Alltså våga ta tjuren vid hornen och så fråga och känna, uppleva den befrielsen och den friden som kommer när man har vågat och ställa svåra frågor. Alltså det är,
ja, jag tycker det är helt fantastiskt, för att jag kommer ihåg att jag vågade inte fråga min pappa. Det var min son som frågade när han var 6 år. Så därför tycker jag att det är väldigt fascinerande att den lilla flickan hade det här modet. Så jag förstår att det började där på något sätt.
Och på något sätt, nu kan jag ju se den lilla flickan lite sådär ovanifrån. Mm. Alltså man kan få perspektiv på sig själv som barn. Så att det är väldigt intressant att gå tillbaka till de tankarna. Och nu när man har tid att reflektera och så har sina barn och barnbarn, så tänker man på vad är betydelsefulla saker i deras liv. Så då ser jag mig själv som en liten flicka där och vad jag omgavs av och hur livet var och hur man har gjort sina val och modet och kraften och viljan och mål och sådär. Väldigt intressant.
Ja, och så nu,
att tänka på.
Ja, jag förstår det, och så att du har det så levande i dig, dina minnen därifrån. Och, men jag tänker också på att det var ju ett trauma som din mamma gick igenom. Hon lämnade sitt hem på Karelen, det som är ju östra Finland, och som kanske den delen, att ryssarna fick den delen sen.
Mm, det absolut, ja, det hamnade på bakom den nya gränsen.
Så evakuerades hon till Österbotten. Ja. Men jag tänker så här, för hon pratade mycket om det.
Hon pratade mycket, hon berättade. Och hon pratade så mycket så vi blev nästan trötta på det då. För att, plus att då tänkte man att hur orkar hon prata om så gamla saker? Mm. Men nu förstår jag att det hade gått typ 15 år sedan när detta hände. Så att tidsperspektivet var nära. Sen är det så här faktiskt att min mamma har år 2000 berättat en liten biografi som är inspelat på band. Om, alltså sin livsbiografi. Mina syskonbarn har spelat in det och sen har vi fick det allt på kassett och sen har vi fört över det, så att jag har nu skrivit det som transkript och håller på att översätta det till svenska så att våra barn också skulle kunna läsa själv mormors livsberättelse. För då hon berättar mycket, förutom sin barndom, så även det här med krigstiden och livet efter kriget och hur det har varit att leva i ett nytt sammanhang som karelska bland de där österbottniska som var lite annorlunda. Det var lite sån där främlingskap där och sådär då. Och hur har man blivit bemött och alltihopa, som är väldigt aktuellt nu också då med olika, när det kommer folk som inte är som vi alltså då. Så att i en liten skala så hade hon ju upplevt detta också.
Precis.
Vilket hon också reflekterade till när jag flyttade till Sverige. Att du gör som du vill, men jag kan bara säga att du kommer... Ja, min erfarenhet är att du kommer aldrig att riktigt känna dig som hemma. Nej. Med ett språk och en ny kultur och så vidare.
Nej,
då. Så det var en liten varning i stecken till mig då. Så det krävde också mod att gå emot detta då, tycker jag.
Klart, ja.
Och överbevisa.
Ja, men jag tänker också på, jag vet att det här berättade du för länge sedan. Att, ja, när du hade träffat din svenske man och ni hälsade på där. Mm. Och han kunde ju inte någon finska och din mamma kunde, eller dina föräldrar kunde inte svenska. Så du fick ju bli tolk, antar jag. Men att han hade räknat, han visste i alla fall att... vad krig betydde på finska. Han hade räknat hur många gånger din mamma uttryckte det ordet under en dag.
Mm,
och det säger ju väldigt mycket om hur det är att lämna sitt land. Nu var det ju samma land, men ändå flytta eller tvingas att flytta.
Precis, och dels det och dels hur kriget var för alla. Alltså det här att det var brist på allting i många år och Finland skulle betala tillbaka sina krigsskadestånd. Ja. Och det var, som sagt, det var brist på allting och man skulle ändå liksom rycka upp sig som en, eller sträcka upp sig som en nation och så betala sina skulder. Ja. Finland var väl den första som hade betalat sina skulder till FN och sådär. Att man inte kan vara säker på att det inte händer igen. Alltså det var liksom de här varningstecken. Man kände att ungdomarna vet inte hur det är att ha krig och följder och alla förluster, människoliv och vad det splittrar familjer och alltihop detta. Och det var inte bara min mamma, utan det säger ju många svenskar och yngre människor att det går inte en dag i Finland att när de här som är födda kanske på 20-30-talet då, att de nämner något om kriget. Nej. Varje dag. Så det är inte bara min mamma, utan även de som inte har varit i kriget har varit så påverkade utav det. Så att det lever så som varningen. Och det hör man nu också när man diskuterar. Alltså det är ju annan diskussion i Finland än vad det är i Sverige, vad jag kan förstå.
Ja, men det är ju det. Det är det verkligen.
Förutom att man har en lång gräns mot Ryssland också då. Så att det har fått leva liksom, tassa lite grann då för att inte reta björnen liksom.
Så. Ja, exakt. Mm. Jo, men jag känner ju igen allt det här också utifrån mina egna föräldrar. Men du, om vi går vidare lite här, hur tycker du att dina upplevelser då påverkade ditt val av yrke?
Ja, det är ju kanske svårt att säga detaljer så då, vad det skulle kunna vara, men troligtvis det här. Dels att alla människor har det inte så starkt ekonomiskt. Alltså att man har förståelse för olika livsbetingelser, olika förutsättningar. Och alla har samma värde. Det har mamma alltid liksom betonat jättemycket. Alla människor har lika värde. Och att också att man delade med sig av det som man hade. Mm. För man hade olika mycket kvar och lyckades olika bra i början då under kriget. Och så efter att freden hade slutits också då. Att man ser till det gemensamma välståndet och välmåendet. Inte vara så egoistisk och så. Då. Så att någonstans har de sakerna. Och mamma var väldigt givmild och så. Då, och vi saknades aldrig någonting elementärt. Vi hade det knapert, men vi hade alltid det som vi behövde. Så det var ingen fråga om brist. Så. Men att det har påverkat. Och sen jag hade väl kanske den omhändertagande läggningen också. Då, både om djur och människor och så då, i mig. Att jag ville jobba med människor, eller det jag kände. Och fick den feedbacken sen som tonåring och student också då, att jag valde den här. Sen är det en händelse faktiskt som är ganska märklig då. Jag var på väg ifrån skolan. Jag hade långt till från bussen och hem. Mm. Och det var spöregn. Och så hade vi i byn en granne då som var lite periodare när det gäller missbruk, alltså alkoholanvändning. Och de levde väldigt knapert, familjen, många barn och så. Och hade en liten gård. Men när han fick någon inkomst så slog han till och så söp till då i centralbygden då. Mm. Och då åkte han ju taxi hem.
Okay.
Och då kom han i den här taxin då när jag gick där i regnet då. Så då stannade han och sa att du får åka fram till oss då för att inte gå här i regnet då. Och så han var väldigt påverkad då. Men han pratade om livets kloka ord och sa att, så han, detta kommer jag ihåg, att han sa att du har läshuvud och du får studera. Lova mig att du inte glömmer sådana som vi när du har kommit till ditt arbetsliv. Då gick jag på gymnasiet. Då hade jag inte tänkt, kanske inte ens på gymnasiet, utan det var kanske ännu yngre, typ 14-15. Jag tänkte, de orden har jag inte kunnat glömt. Nej. Att han sa att jag vet inte om jag sa att det lovar jag, men på något sätt inom mig så har jag tänkt på de orden då. Och när vi har jobbat med till exempel med familjer som har drabbats av missbruk på olika sätt eller andra sådana saker där det har svårt, föräldrarna har svårt att få
men
till
det. Ser du där, han var en som kom i din väg.
Ja, visst.
Som på något sätt
reglade
dig.
Ja, precis.
Även om han var packad.
Ja, precis.
Det är ju lite, men det är ju häftigt.
Ja, det var häftigt.
Du kommer ihåg de orden.
Ja, de orden var bland många gånger kommit tillbaka. Glöm inte sådana som jag.
Men du, sen kom du ju, alltså, efter din utbildning då i Finland, din finska utbildning till socionom, så hamnade du i Trollhättan.
Ja, precis.
Och jag vet ju att du har nämnt, det länge sedan du nämnde att jag kunde ju så dålig svenska. Och ändå så vågade du skriva utredningar som man gör då inom socialtjänsten. Jag är fascinerad av det.
Ja, och det är väl olika sådana ledtrådar att man gör sitt bästa i en sån här sak. Jo. Och man ska våga. Och när jag blev anställd, när jag hade varit på anställningsintervju och så det leds mot sitt slut, så sa den här chefen då att ja, välkommen, du får det här jobbet. Och då säger jag, hur vågar ni anställa mig? Jag kan ju så stapplig svenska sådär. Ja du, men jag hör att du söker orden. Det kommer att bli jättebra. Du har ju grunden när du kommer. Det kommer att bli jättebra. Ja. Det var nämligen så att jag hade ju bra betyg i svenska i skolan. Ja. Och jag kunde grammatiken och jag kunde massa glosor. Men inte pratade folk så det var inte så lätt att förstå.
Nej, jag förstår vad du menar.
Ja. Men det kom allt eftersom. Jag hade ju inte svårt för språk. Det. Och sen mina klienter, de som jag mötte då, de var ju finsktalande. Men man fick ju skriva allting de här juridiska dokumenten som det blir då, alltså myndighetsdokument fick man skriva. Men jag har väl haft chefer som har liksom korrekturläst och rättat till om det har varit fel och sådär. Så att det var good enough för början. Och så kommer det ju allt eftersom man lär sig vokabuläret och alltihop. Så det var bara att man vågar.
Ja, men det var väl så att de såg din kapacitet för att... eller det är jag ju övertygad om.
Och så fick jag hjälp allt eftersom. Man möter ju människor som man gör saker tillsammans.
Ja, absolut. Men jag tänker på den tiden var det ju väldigt många finskspråkiga i Trollhättan. Så där fick du ju använda dig.
Precis, det var ju den tjänsten jag hade då. Alltså, att mina klienter var ju finsktalande. Ja. Och så myndighetsutövningen är ju på svenska då. Så att det var ju så.
Ja, just det. Men åren gick och du jobbade på. Och sen kom jag in i... Och din arbetsgrupp där du var enhetschef. Visst var det så?
Ja, det var jag. Ja. Det var ju på 90-talet sen då.
Ja, precis. Mm. Och jag kände ju då bara att jag skulle dit. Alltså, ja du vet, man bara är övertygad om det. Och jag förstår ju nu förstås varför. Men det var ju mycket för att jag kände dig och jag visste att du var en bra chef. Och vi jobbade då inom... Alltså med människor som hade problem med missbruk, alkohol, narkotika, och vi skulle söka hjälp för dem och handla och ärenden. Och, ja. Till saken hör att det var ju sällan vi såg något bestående resultat, så att jag kände att det behövs något mer än, jag säger inte att det var dåliga behandlingshem, men alltså det var svårt att hjälpa människor och även om det fanns en motivation. Sen var det ju så, Maja-Rita, att vi ställdes inför en svår situation i vår lilla arbetsgrupp. Och kom ihåg att du var i USA en månad och vi behövde personalvård. Och då säger du på telefon, jag tror det var Ann-Katrin som du pratade med. Och så, men välj något ni tycker är bra. Var det inte så, eller?
Jag litade på att ni skulle inte välja något tokigt, utan ni var kloka människor och är ni överens om det då, så hade ni... det var inte meningen att jag skulle leda ifrån min resa, utan jag ville ändå bekräfta för er att jag litar på er. Fattade beslutet som ni kommer fram till. Jag kände mig trygg med det.
Ja, det tycker jag lät väldigt bra. Men till saken hör att det var så att jag och en annan i gruppen, vi började gå på healing. För att stressa av. Och, ja, det var väldigt skönt och bra. Och då hade jag upptäckt att den här kvinnans man... eller det här paret då, hade startat en verksamhet där de tog emot personalgrupper. Och det här var ju inte vilken verksamhet som helst, utan det var väldigt, vad ska man säga, alternativa metoder och healing och liknande. Och vi var ju lite nervösa inför, det här var ju 97, det är ju 25 år sedan. Det var liksom, va? Ska vi gå på healing? Alltså healing var ju inte rumsrent, det kanske det inte ens är nu. Och i alla fall då så kom du hem och vad jag förstår så tyckte du det var okej, i alla fall innan. Eller hur tänkte du när vi åkte iväg till den här speciella verksamheten, vi som jobbade inom en kommunal verksamhet så att säga?
Dels var det utifrån vad jag hade liksom tänkt om ert beslut också, att känner ni för att det är liksom, ni var ju utbildade socionomer och liksom professionella människor, så att det är det godkänt så liksom, så och fler. Flera var ni. Så litade jag på det. Och så var jag naturligtvis nyfiken på det också. Och att vi som grupp, vi behövde ju någonting, alltså en personalutvecklingsgrej av något slag. Och jag kände att det var ju lika bra som något annat och lite extra spännande dessutom. Då. Så att det, jag trodde inte att det skulle, man får alltid göra en riskbedömning. Jag såg ingen större risk att det skulle kunna vara skadligt för oss. Och det kände jag fortfarande att det var det inte, utan det var en början på något, en spännande resa för hela gruppen. Som var väldigt befriande och väldigt... tjänade sitt syfte mer än väl. Jag känner att det gav så långtgående effekter för oss allihopa, kan man nästan säga.
Men det var väl det att man såg människor som en helhet, även ur ett andligt och själsligt perspektiv.
Ja,
det var ju så att vi kom ju in på typ andliga guider, och att vi har det i andevärlden och att vi kan få kontakt med dem. Och kvinnan här så hade en förmåga att kommunicera med våra guider. Och så det var ju omvälvande för oss alla att hamna i den här världen, som ju i och för sig hade som syfte att vi skulle bli mer hela och även förlösa våra känslomässiga blockeringar. Det handlar om energibalanseringar och man använder sig av mental kinesiologi och liknande. Men Margarita, vad tänkte du när vi pratade om andliga guider här?
Alltså jag var väldigt förbryllad, alltså verkligen, för att som existentiell bakgrund då, så har jag ju som barn haft barnatro, och jag har liksom haft mer än den kristna gudssynen och så. Men det här som du säger, att man är en helhet, det är ju, harmonierar ju helt med de värderingar som jag har haft också. Så att det var inget konstigt så. Men sen det här med att de där guiderna, pratade med dem, det var ju verkligen märkligt för mig. Jag tänkte, ja, det får väl gå i så fall då. Vill man tro på det, så det blir väl inga skada av det då. Även om jag var väldigt förbryllad liksom om det här med att prata så konkret om de här. Alltså just det här generella då, att vi är ju energier och flödar, och vi har betydelse för varandra i våra energier, spelar samman och sådär. Det är ju helt okej, det tycker jag inte är något konstigt med ens utifrån mot min tidigare tankesätt. Men just det här att man ska få såna, en guide som personifieras så, det är ju fortfarande för mig liksom väldigt. Men so what, det får gå, hjälper du folk så är det helt okej alltså. Men jag tror inte det gör någon skada heller, så länge det inte gör någon skada. Nej. Så är det okej. Och jag har ju själv faktiskt frågat din Susi en gång då, när det var en knippig situation då på 2000-talet då, som tänkte, kanske kan du höra då vad hon skulle säga då. Hon känner inte mig och sådär. Och det var ju så, det var ju bra saker. Hon sa liksom via...
Du fick bra vägledning, menar du?
Ja, jag fick bra vägledning. Jag tänkte, det är inte bra liksom. Ja, jag tänkte det... gjorde ju ingen skada. Alltså, och så kände jag att man lever ju in i det som lite grann också då. Naturligtvis kan man tänka så, att man lever utifrån sig, att man har känt sig trygg och så. Och så vågar man. Ja, det var inget negativt i alla fall. Om man nu säger så här, att det var inget negativt, det var bara positivt.
Precis. Mina tankar går ju ändå till att vi gjorde det här då för 25 år sedan i en kommunal verksamhet. Alltså det var ju inget som vi gick runt.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare. Big Mac. Med fluffigt bröd. Saftigt kött. Och en oemotståndligt god sås. För endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Då pratade jag om. Med andra så mycket. Alltså som... Nej. Ja, du förstår vad jag menar, eller vad kommer de att säga nu och så vidare. Men sen blev det ju så, Margarita, att tankar på att våra klienter också skulle få den här hjälpen. Mm. För jag tänker så här, när man har ett missbruk av droger eller alkohol, så Alltså jag vet inte om jag har fel, men jag kommer ihåg att jag tänkte att många av dessa hade ju en slags andlig, själslig längtan.
Mm.
Jag menar inte att alla som har missbruk har det, men jag kommer ihåg att jag tänkte det. Och tänk om de får möjlighet att få hjälp i sitt missbruk och hitta en motivation att leva vidare och att sluta med missbruket. Och, alltså jag måste säga att jag var väldigt, väldigt... alltså det här var så stort för mig på något sätt. Men jag vet inte, jag måste fråga dig, hur kände du?
Alltså det som jag minns väldigt tydligt var att det var så att på något sätt behövde de personerna som blev tillfrågade, alltså att de själva hade uttryckt de här frågorna. Att de hade funderat på sådana saker själva. Mm. De var nyfikna på det. Så det var ingenting som man prackade på någon.
Nej.
Utan det hade kommit i de här utredningssamtalen och andra samtal med dem. Så hade det kommit fram att de hade de funderingarna själva. Och de var nyfikna på att pröva allt i stort sett. Och när vi sen tog upp ansökningar vidare då. Och de ofta var de ju med själva på nämnden. Och så ville tala för sin sak då.
Ja, just det.
Faktiskt
så var
flera
det.
Stycken var. Och vi ville för att våra politiker, för det var ju, vi hade ju inget delegation att bestämma själva, utan de skulle till nämnden för att det var en insats då. Och då fick de här politikerna träffa personen själv och de fick berätta om varför de ville detta och si och så. Och så även när det skulle omprövas så var de själva att berätta. Så det minns jag att det var liksom, det skimrade mycket av det här mysko. Tankarna kring då, att de själva berättade. Det var ingenting som vi som tjänstemän hade hittat på, utan de hade fått träffa de här personerna som jobbar med den här friskvårdsinsatserna som det var. Det var ju friskvård, det var, kan man säga, för att hitta det friska hos sig själv och så kunna bygga på det då som fanns, som fungerade så då. Så det minns jag att det var ingen tvekan om att det var etiskt riktigt, tycker jag.
Nej,
det minns jag. Att,
när du säger det så kommer jag ihåg det nu. Men jag har också minnen av att jag satt där och... Ja, men när man skrev sin utredning och det skulle upp i socialutskottet. Mm. För att det kostade, allt som kostade över en viss summa skulle ju det. Och jag kommer ihåg... Och jag satt där, tyckte jag om och om igen och rabbla upp hur det fungerar med healing, hur det fungerar med kinesologi och att hitta ursprunget till de obalanser man har. Men, och det, ja, men det gick ju bra och du stod ju bakom mig där. Och du var stark i det här.
Ja.
Eller vi var starka
ja,
kanske.
Tillsammans, ja, precis.
Ja. Så, och så var det ju faktiskt så att vi blev ju ifrågasatt av en hel del och bland annat av psykiatrin, så det tyckte jag var väldigt jobbigt när det, ja, de förkastade ju detta totalt. Nu säger jag inte att alla gjorde det, men det där var jättejobbigt, tyckte jag. Vad gjorde vi då?
Ja. Alltså det var det här med att man hävdar att med vetenskap och beprövat erfarenhet att man, det skulle saknas
evidens
då på den tiden. Ja, jag minns att det var några jobbiga processer där då. Några blev bra också då, att de här samarbetsgrejerna, att det gick. Men det var ju naturligtvis jättetufft, för vi hade ju inte den här evidensen och liksom visa så direkt, mer än de här enstaka människorna. Och sen var det ju känsligt det här om man hade allvarlig psykiatrisk problematik då, alltså vad som kan hända när man släpper på garden och sådär. Så att det, man förstår ju deras oro.
Ja, men det gör man ju verkligen.
Ja, precis. Och sen också medicinering också, om man skulle minska på medicinering, och det kan ju bli effekter utav det också då som blir utan kontroll och så då. Så att oron var väl befogad. Aha. Men vi kände ändå att vi försökte hitta de säkra vägarna då, de som var.
Men jag kommer ju ihåg där att, ja, det var ju en kamp. Och jag kommer ihåg där att, ja, Maja-Rita, hon grät i socialutskottet. Och jag, det minns jag nu när vi skulle prata här. Och att du var så härlig, tycker jag, för du var ju bara dig själv.
Ja, och jag minns ju den... Och när du säger att du grät då, alltså jag visade tårar om man säger så. Och jag är ju lite tårinkontinent, som en handledare har sagt en gång. Att, var inte orolig, Maja-Rita, du är lite tårinkontinent. Och det är ofta så att det kan ju vara för att tårarna kommer om man är så arg och inte hittar orden. Mm. Eller att man känner att någon förstår mig fast man trodde att den var emot mig. Alltså jag tror att det var en sån situation att jag hade liksom peppat upp mig för att det här skulle aldrig gå igenom, det här ärendet då, det blir jättemotstånd och så. Och så var det några av de ledamöterna som jag tvekade mest på, som visade helt plötsligt jätteförståelse för detta. Och det var för mycket för mig. Då kunde jag, då började jag ju grina då, för att jag blev så paff, jag blev så helt ställd då, för att var de så positiva.
Ja.
Så det var så. Men som sagt, det här med tårar kan ju tolkas olika.
Ja, nej men alltså jag har ju uppfattat det. Jag har ju faktiskt tolkat ett horoskop för länge sedan. Men nu, kanske inte ens kommer ihåg några detaljer. Men jag tittar ju på det nu igen och jag ser ju verkligen att du är bara dig själv. För det finns ju något som heter ascendenten som visar på ens personlighet. Solen är väldigt viktig, visar på ditt sanna jag, och faktum är att du har solen och ascendenten i samma tecken i oxen. Och det, alltså jag tycker det stämmer så himla väl på dig, för du är bara den du är. Jag har aldrig upplevt att du har någon mask eller att du föreställer dig. Jag vet inte vad du säger om det själv.
Ja, det är väl min någon slags ledtråd att det är så det blir bäst. Mm. Alltså när man försöker vara sig själv alltså.
Mm.
Ja, så det är min grundinställning att jag gör så gott jag kan och jag litar på processen och jag litar på andra människor vill se det och så ha liksom en föredra en positiv inställning. Ja, alltså ärlighet vad man nu lägger i det intrycket eller det uttrycket då, men alltså
ja. Mm, men det visar ju också att du i grunden har en trygghet, för att har du för mycket kontrollbehov och för mycket rädslor i det så klarar du ju inte detta.
Nej, och det har man ju sett i vissa situationer att om man försöker, för när det är väldigt, väldigt anspänt till exempel i arbetssituationen då, så kan man ju försöka kontrollera allt, men det vet man att man kan ändå inte det. Och då är det så befriande att tänka att jag ska lita på processen. Jag ska göra mitt bästa och lita på processen. För det kommer ändå hända saker som man inte kunde veta i förväg. För att vi skapar ju de situationerna också allt eftersom tillsammans. Alltså världen samskapas hela tiden. Och det här med sanningar. Alltså, det finns så många sanningar och förklaringar som det finns människor egentligen då. Alla lika rätt egentligen. Och så får man ju se vad man kan få ihop av detta tillsammans.
Ja, exakt. Och ja, som du säger, vi skapar ju vår verklighet i varje stund. Mm. Och det gör vi ju, och det blir ju bättre om vi är i flödet, om vi släpper kontrollen, det har man ju verkligen märkt. Mm. Men du, Maja-Rita, jag tänkte på det som jag sa här i början, att för mig är du en perfekt chef. Eller har varit, nu var du inte min chef så många år, men och det här handlar inte om att jag ska sätta dig på någon pedestal eller att jag idealiserar dig, men jag tänker så här att du kunde vara både chef och du samtidigt som du var vän med oss i arbetsgruppen. Mm. Hur tänker du om det?
Det här med att vara vän, det beror lite på vad man lägger i det. För det kan ju vara också att man blir väldigt personlig eller privat eller någonting sånt här då. Men hur tänker du att den vänskapen såg ut i så fall då?
Jag kommer ju ihåg att i mån av tid så pratade vi ju mycket om hur det var hemma eller hur vi kände oss. Sen vet jag inte hur jätteprivata vi var, men jag kände verkligen att du var min vän och de andra i arbetsgruppen var min. Vi var lika mycket vänner allihopa, trots att du var chef. Alltså jag kände mig så trygg med dig att du kunde vara min vän, alltså du kunde vara nära mig och samtidigt så kunde du vara chef och säga att nej eller ja, det gör vi inte och så här gör vi. Och jag menar inte att du styrde, utan du gav verkligen oss möjlighet att vara eller utveckla oss. En viss frihet kände jag. Så att vi jobbar i en sån här verksamhet där det var ramar och som det ju är. Jag uppfattade i alla fall att du var både vän och chef. Att jag hade full tillit till dig.
Mm. Alltså, några tankar som växer ut av detta. Alltså, jag tänker på sammanhangen där det här uppade sig i så fall. Medarbetarsamtal känner jag att det är liksom, det är inte vänskapssamtal. Nej. Men det är på gränsen. Alltså det här att du säger att man berättar hur man har det i sitt liv. Alltså det är ju det att, så som vi sa tidigare, man är ju en helhet. Och man kan inte säga att man är människa som privat eller personligt och så på jobbet. Utan det här totalkompetensen som man visar upp i arbetslivet och så, den består ju av hela människan. Och då för mig som arbetsledare eller ledare och sen chef, men chef är bara en position, det ledarskap är ju en uppgift och en roll då. Men att kunna veta mer av personen som person, så även privat kan ingå där, det får ju var och en bestämma hur mycket man berättar. Det är ju jätteviktigt för att man skulle förstå helheten. Mm. Och då kan man också komma fram till då, vad är den här medarbetarens mål liksom. Och då vet ju även ledaren det, att det är ju de sakerna som finns som påverkar hur den här medarbetaren kan komma närmare sitt mål. Mm. Och det är ju väldigt ömsesidigt. Alltså man kan inte vara en bra ledare eller bra chef om inte de i ens grupp eller närhet hjälper till. Mm. Om det är någon som jobbar emot och inte unnar med det eller inte vill det, det blir jättesvårt. Mm. Men om man känner varandra, och då måste man ju lämna ut sig själv också som ledare då. Mm. Så att de medarbetare, det är ju medarbetare som, om vi har kommit överens om ett gemensamt mål för arbetsgruppen, så gör ju alla någonting för att vi kommer dit närmare det. Mm. Och även ledaren är ju precis på samma villkor. Mm. Och då är det ju så bra om man har lämnat ut sig så mycket så att de vet hur jag funkar och så att medarbetare runt omkring kan hjälpa mig till att bli den där ledaren som man behöver. Alltså ibland säger man att man får en chef man förtjänar liksom. Mm. Men det är ju lite slarvigt sagt så då, utan då är det lite negativt. Mm. Men alltså man kan hjälpa ledaren att bli bra, och då förtjänar man en bra ledare, och då blir ledaren bra. Alltså ledaren är inte någonting, utan man skapas också då tillsammans med dem runt omkring. Både de som är precis i samma, alltså de som tillhör den här gruppen, och så de som är utanför. Alltså man skapas ju utav alla de olika delarna. Så tänker jag att om du skulle säga, jag tackar för dina fina ord, men om det skulle vara så att jag har varit en bra chef för dig, då har du skapat mig bra i så fall då. Och då, tillsammans med de andra.
Samskapat.
Så tänker jag. Samskapat.
Ja, men jättefint uttryckt. Och det är ju totala motsatsen till härskartekniker, som man ju vet att många chefer har och har behov av. Och jättemycket kontroll och peka med hela handen och så vidare. Så att det är ju det jag ser, den stora skillnaden. Men du, Majorita, jag tänker på, sen gick du vidare och det var inte så kul för oss och bli av med dig som chef där. Sen jobbar jag kvar kanske något år, men det var ju ett visst motstånd och du ville gå vidare, du ville utmana dig själv, och sen vi fick ju en bra chef efter dig och så. Men du gick vidare, du blev individ- och familjeomsorgschef i en annan kommun, och hur var det?
Mm. Ja, det var också väldigt sånt där modigt beslut alltså. Men jag kände att jag hade ju, alltså ni hade ju skapat mig och gett mig den tryggheten att jag kunde lita på det. Att ja, får jag det jobbet utifrån den erfarenhet som jag hade med er då, så finns ju gott hopp om att vi kan skapa något liknande där också då. Så att den gruppen som jag fick jobba med där då, de var ju lite fler då, de kanske var 15 personer då. De var ju så helt med på detta med samskapande och socialkonstruktionistiskt tänkande. Att vi i våra konstruktioner, vi skapade sociala värden som är. Så att det var så som bäddat för mig. Och det var så fint, för de hade gått lite sådana utbildningar redan. Några sådana, fast inom i terapiarbetet. Men jag fick höra det finaste, som jag tycker, bland det finaste. Att du, Majorita, du är bara som skapt för socialkonstruktion. Aktionistiskt arbete. Alltså, för du har det i dig. Alltså det här samskapandet. Oh. Och jag blir så glad. Bara en sån grej skapar ju mig det. Då tror jag, men det, då är jag väl det då. Då har jag förutsättningar att göra det här jobbet med dem. Och ja, det var ju helt jättespännande resa det också med de nya. Och politikerna där och så där liksom. Hela den, alla organisationer har ju ibland sina utmaningar och konflikter och olika så. Alltså ha den tryggheten i mig och få vara med och bidra med mitt där alltså. Det var ju jättespännande, jättehäftigt.
Ja, jag förstår det. Och jag tänker också på att du verkligen utmanade själv. Och du skulle dit, du hade fått en andlig vägledning att du skulle dit. Och du litade på det, och du förstår nu hur bra det blev.
Ja,
Du växte av det?
Ja, absolut. Det var ju jättespännande. Och då gick vi faktiskt sen då, när jag hade redan slutat här då, eller i den gruppen, då hade vi planerat en sån personalutbildning på 2 terminer tror jag det var, där på det här centret.
Jaha.
Var inte du med på den?
Ja.
Vi gick ju, som var det folk ifrån, alltså jag följde med den. Ni fick göra det för arbetsgivaren, men jag gjorde det privat för jag ville vara med och så lära mig mer om detta.
Ja, så var det. Ja, men så var det. På att glömma bort. Vi fick gå den här med
friskvårdsutbildningen kan man säga då, för det var ju massa, det var liksom både fysiskt, vi fick lära oss massage, klassisk idrottsmassage, och sen de här andra sakerna också då, alltså känna in och så, egen vård och så, att hjälpa andra och med energi. Så att
det,
energibalansering och muskeltestning och det som innebär ingår detta.
Och healing, det har jag ju nästan glömt. Men det var ju
2 terminer, det var ju lång utbildning.
När man tänker på det idag så var det faktiskt med socialchefens goda minne.
Ja visst, att, absolut.
Det får ni gå, nu har ni ju
visst att det verkar och det är bra för er då. Lika väl som någon annan utbildning. Ja. Det granskades ju det som vi höll på med. Så att den, och jag vet att det var Göteborgsposten var ju resultatet då. När jag hade redan slutat här då. Så rubriken var, det var en jättebra granskning. Han som gjorde den, utredaren, gjorde den så bra. Och det var, egentligen var det några få saker som de anmärkte. Väldigt få saker. Men när man hade intervjuat människor som har fått hjälpen och så då. Så var det ju bara positivt. Men det var några smärre saker. Sen var det här att när det gäller samarbetet med politikerna så skulle man kanske kunna förankra det tidigare då. Men det var det också att, och det kunde jag ju ta åt mig. Men det var ju alltid en balansgång. Det är lätt att se saker och ting efteråt. Men just de stunderna då, så när vi inledde detta då, så kändes det bäst att inte göra för stor sak utav de här. Men rubriken då i Göteborgsposten var: Trollhättans kommun har köpt healing för 4,5 miljoner.
Det har jag glömt.
Men det var en väldigt saklig, med rubriker författarna är ju liksom, och det var under en lång tid alltså, det var ju, och en behandlingshemsvistelse kan ju kosta nästan så.
Ja, men där såg man ju ditt förnuft och det här jordbundna som du ju faktiskt har i dig, som jag ser i ditt horoskop. Du är ju ingen människa som är ute och cyklar, du vet vad du pratar om. Och det är ju det som jag är så, vad ska man säga, jag tänkte säga fascinerad, jag känner att jag använder det ordet hela tiden, men det är klart jag är ju det, att du faktiskt har fötterna på jorden och huvudet i himlen på något sätt. Men just det här modet och den kunskap och som du har och den trygghet du har med dig, och sen förstår ju jag att du har känt mycket ansvar, och det kan jag ju se i ditt horoskop också utifrån ditt livsmålspunkt, alltså i stenbocken, och du skulle göra det här. Allt det här är ju på sätt och vis skrivet i din livsplan. Och man ser också att du har en väldigt, väldigt styrka som successivt kommer fram under livets lopp med solen i 12:e huset. Och att du börjar, alltså,
nu vill jag bara fråga, vad betyder solen i 12:e huset? Allt detta är helt hebreiska och ännu svårare för mig. Jag vet
det
ingenting.
Var bara nu lågligt horoskop här. Och jag vet inte om jag hade planerat att prata så mycket om det. Men solen symboliserar ju ditt sanna jag. Och när man har den, alltså planeter i 12:e huset som handlar om det, egentligen det undermedvetna hus eller det som är lite gömt. Så att, jag vet, jag tolkar det som att du successivt börjar synas mer och mer. Jag vet inte om det var så, Maja-Rita, att du, jag ska inte säga att du var osynlig när du var liten, men du kom inte riktigt till din rätt förrän du blev äldre. Och det kan man ju säga, det kanske är så för de flesta, men Maja-Rita, kan du känna igen det här att du successivt har blivit sedd och verkligen haft möjlighet att uttrycka din stora kraft som du ju har och som den här solen i 12:e huset visar på?
Det är så du menar med solen. Alltså, ja, utan att bli högfärdig på något sätt. Alltså då. När jag tittar på den lilla flickan där som tämde katter och samlade mod för att fråga sin pappa svåra frågor. Och sen hur mitt liv har varit och arbetslivet och livet som vuxen. Alltså, allt eftersom då på något obegripligt sätt så har jag fått gå i en förberedd väg. med de här nya samskapande och omskapanden och fått arbetsuppgifter och positioner och utrymme som jag inte i min vildaste fantasi hade kunnat föreställa mig tidigare. Alltså så spännande situationer i både jobbsammanhang och privat och så då, så att jag är helt överväldigad över vad livet har gett mig. Ja. Så då har solen varit inblandad minsann då på ett helt ovanligt sätt.
Först var du lite gömd och sen liksom, och du var gömd, men sen blommade du upp successivt och
Nu ska jag säga en lite rolig sak. När jag hade jobbat på ett jobb i Göteborg då, ett tag då, så hade jag en nära arbetskamrat i ledningen där då, äldre person och så en kvinna. Och så blev det en liten tid, min man kom för att hämta mig där. Och så fick de en liten tid att vara tillsammans, och när jag skulle kanske avsluta något eller så då, så hade hon, den här kvinnan, sagt till min man att så, ja, Maja-Rita, hon är så oansenlig, men vilka resurser hon har inom massa olika områden. Ja. Och detta har jag skrattat åt alltså. Att hon sa, vad betyder oansenlig, har jag frågat.
Ja, det kan man ju undra.
Men hon hade sagt så, om min man kommer ihåg det rätt nu då, att hon verkar så oansenlig, men hon har såna otroliga kompetenser och krafter och gåvor. Så det, jag tog till mig det sistnämnda förstås.
Men
och var tacksam för det. Mm.
Det förstår jag. Och i det här sammanhanget så var du oansenlig på det sättet att du hade inga stora åthävor, eller att du skulle du bara var i din fulla kraft och skönhet, alltså bara var och såg andra människor och liksom kunde uttrycka, som sagt, de här gåvorna som ditt horoskop faktiskt visar på. Så jag tycker det här är wow, tack för att du delar med dig av det. Nu förstår jag verkligen ditt horoskop. Jag kommer att tänka på en sak också. För att du har ju två döttrar och du har jobbat mycket, och jag vet att du pendlar där uppe till västkusten här uppe ett antal år. Och jag vet att, jag kommer ihåg, om jag får dela med mig av vad jag vet om din dotter där.
Mm.
Eller du får gärna dela med dig själv av det här när det kanske var bråttom en morgon och så. Ja, så sa hon något.
Precis. Ja, det var lite väldigt långsamt så där ibland då. Och jag tycker att alla är som de är då. Men hon uttryckte sig så här. Du mamma, det är som om jag har en musik eller tempo i min kropp som styr mig. Så jag måste följa det tempot. Jag kan inte göra det fortare eller så, utan jag måste följa det tempot. Och jag var jätteimponerad över detta. Vad kan hon varit då? Knappt 10 år eller någonting då, ännu yngre kanske. Och så nämnde jag det för henne här nu häromdagen. Hon sa, men du, jag minns det. Och jag känner så fortfarande ibland att jag har ett tempo som jag måste följa. Som är mitt eget tempo då. Så att det var lite häftigt. Jo. Och så kanske alla har. Fast man tänker inte efter eller inte kan uttrycka sig så, att man har... Man har svårt att forcera det som är ens eget inre. Ja. Utan det får ske i den takt som man mäktar med då, på något sätt. Då, kanske.
Det som är viktigt här, det är ju att hon är så medveten om det. Och att hon kände det så tidigt, tänker jag då. Mm. Och säkert känner hon också att hon behöver följa det där. Annars går hon ju emot sig själv. Mm. Alltså det är ju... Tänk vad våra barn är kloka.
Ja, ibland blir man väldigt glad när man hör det.
Ja. Men nu, Maja-Rita, nu har du släppt arbetslivet. Du vill inte jobba mer kanske på det sättet, eller?
Nej, utan jag känner ibland att jag har försummat en del saker just för att jag har prioriterat jobbet så mycket. För att jag har velat leverera så mycket så att jag till och med kanske överlevererat ibland. Då. Mm. Och det... Känner jag att det där ljuset man ska, jag kanske har eldat lite i båda ändar så där, så att jag tänkte att jag får vara öppen för att se vad livet för övrigt har att ge och vad jag har att ge till dem som är viktiga för mig och som jag möter på vägen. Mm. Alltså dels tänker man på egen familj, både min ursprungsfamilj och de syskonen som jag har, och egna barn och barnbarn. Mm. Alltså och mannen naturligtvis som närmast förstås då.
Absolut.
Och kanske alla de som man har i familjen. Ja. Att ge någonting gott till dem av det som jag har fått av livet.
Ja, vad fint. Och jag ser ju att du har både Jupiter och Uranus i femte huset. Och det kan jag ju säga, jag tolkar det som att nu ska du leka. Nu ska du vara i kontakt med din kreativitet och bara liksom vara lycklig och njuta av livet. Och så tolkar jag det.
Mm. Det låter ju väldigt behagligt. Jag älskar att leka, känner jag. Och busa. Och just det här med att vara den där strikta tjänstemannakvinnan eller tjänstekvinnan. Det är ju en del, det ska man ju vara när det krävs och så då. Men innerst inne är jag en lekande flicka fortfarande som vill busa och hitta på saker. Ja. Och det är inte alltid så lätt att få dem ihop.
Nej, men du är mångfacetterad. Du var, som jag ser det då, du var uppvuxen och exponerad för föräldrar som hade gått igenom svåra saker. Och du grubblade lite och du var en sökare. Det är ju en del av dig. Men nu kan du leka fullt ut.
Ja, det låter härligt att man får lov att göra det.
Nej, men ja. Maja-Rita, tack för att jag fick komma hit. För jag är faktiskt hemma hos Maja-Rita nu. Hon har en fantastisk utsikt här vid en sjö. Jag är helt imponerad av hennes och hennes mans fina hus. Så tack, Maja-Rita.
Tack så hemskt mycket. Och det som du säger om den här omgivningen här, alltså, det är ju också en sån här gåva i livet som man har liksom fått, som man inte kunde drömma om, att få bo så nära, mitt i naturen och sjö och alltihop detta. Ja. Och min man har sagt när han har grejat vidare här att ja, jag vill att det ska kännas som hemma i Finland för min fru, så inte hon ska längta så mycket dit.
Åh, vilken man.
Ja, vilken man. Han har stöttat mig i allting. Alltså, han är en av de viktiga människorna som har varit med och skapats tillsammans. Då.
Men du är värd. Du är värd allt det goda. Verkligen.
Tack så mycket.
Och tack för idag. Tack kära lyssnare.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.